Eftersom vi ska fira nattvarden ikväll så bör vi tänka på lite olika saker. Och det är det att nattvarden är ibland en konfliktfråga i kristenheten. Inte kanske direkt i kristenheten här i Sverige, men när du tar in den katolska biten, då blir det direkt en strid om vad Jesus egentligen säger. För i den katolska biten så hävdar man med bestämdhet att vinet förvandlas fysiskt till Kristi blod som man då dricker, och brödet till Kristi kött, någon bagis då. Ja, det är inte den syn som vi håller här. Och nästan inga frikyrkor i Sverige har den. Men man har ändå lite olika ordning och lite olika synsätt. Så därför kan det vara intressant att veta vad Jesus själv säger kring det. Så jag tänkte försöka ta några sådana bitar. Det finns alltså frukter med nattvarden som är ganska viktig. Jag nämner bara dem. Jag tar inte för många bibelord ikväll. Nattvardens frukter, de är alltså Jesus Kristus själv. Den största nådegåvan är given till oss. Och ni vet, som Jesus använder uttryck så här, som att den som jag är livets bröd, den som äter mitt kött, han är i mig och jag i honom och så vidare. Men alltså, du kan väl inte äta Jesus som är på himlen? Nej, men vi tillgodogör oss det offer han har gjort på korset. När man äter någonting så tillgodogör man ju sig näringen. Så det hade en effekt som vi ska tillgodogöra oss. Och det gör vi genom tron och bekännelsen till Jesus. Förra veckan pratade jag lite om Guds rike. Och det är det riket vi tillhör idag. Och det är den normen som gäller för oss inom Guds rike. Och det gick jag in liksom att skillnaden mellan världens rike och Guds rike, det finns många skillnader. Det är vinnerliga skillnader. Men i rättshänseende så finns det liksom dom och straff i världen. Men i Guds rike är det dom och nåd. Alltså du blir frikänd för dina synder. Det är en del i Guds riket. Det är vi medborgare i när vi tillhör Kristus. Vi är inte gäster, vi är inte främlingar, utan vi är medborgare i Guds rike. Ett rike som vi inte kan se. Ett rike som vi kan känna och uppleva vissa sekunder eller minuter i våra liv när himlen kommer närmare oss. Och vi kan inte trolla ner himlen, men ibland kan Herren sänka ner lite av sitt. Och då förstår vi mycket mer att man är delaktig i någonting väldigt, väldigt stort. Och det kallas Guds rike medan vi är här nere då. Ett annat namn på det hela, det är himlen. Dit vi är på väg. Så vi har fått del i himlen redan nu. Och vi är på väg till Guds rike. Jesus själv presenterar sig inför fariserna som Guds rike. Det är så mycket mysterium i sånt här. För vi förstår inte det här. Hur kan han, en egen person, säga att han är Guds rike? Ja, han är det. Jesus Kristus kom och öppnade dörren till Guds rike. Han drog ner Guds rike. Och det är genom den heliga ande vi har det tillgängligt för oss idag. Då, för själv är han ju på faderns högra sida nu. Lite om det. Så det här med nattvarden, det är Jesus Kristus. Vi tillgodogör oss Jesus Kristus i nattvarden. Vi är inga kannibaler. Vi äter inte hans kött, vi dricker inte hans blod. Utan vi gör det egentligen i lydnad. För att han har sagt så, vi ska göra det till hans minne. Men vi står inte och trolla så att saker och ting går från vin och blir blod. Men i vår tro så får det den effekt. För Herren i himlen ser att vi gör vad sonen har manat oss att göra. Och det räknar Gud som en lydnadshandling. Och lydnad är större än offer enligt Gamla testamentet. Det är viktigare att vara lydig de här bitarna än att offra hela mitt liv bara för att kanske verka rättfärdig. Jesus pratar lite om saker i förväg. I Johannes evangeliet kan man läsa. Johannes 6 kapitlet då. Det närmar sig ju påsken. Och det är en förebild på nattvarden på ett sätt. För i den judiska traditionen. Vi tillhör inte den judiska traditionen. Judarna är rötter och vi är vänligt sinnade och välsignade mot judarna. Vi är grenarna i det trä som är planterat, som är den judiska nationen. Vi är del av det på ett sätt, men ändå kallas vi för hedna kristna. Så vi är liksom grenarna i ett träd. I den judiska traditionen så ingår nattvardsfirandet ganska ofta, men alldeles speciellt runt påsken. Ja, i varje fall. Där var det då Guds straff gick förbi, kan man säga. Det drabbade inte judarna, för de hade bestrykt lammets blod på sina dörrposter. Och det här var syftet med det hela, att det drabbades väldigt svåra prövningar mot Egypten som höll Israels folk fången. Så blodet befriar från fångenskap. Och det kanske inte är fångenskapen i första hand som det befriar ifrån, utan det befriar för det som binder mig i fångenskap. Alltså Egypten då, och farao. Så blodet har en stark effekt. Och här kommer alltså dödsängeln och gick förbi. Och alla förstfödda söner dog. Det var den ultimata prövningen för att Egyptens president, eller vad säger, Egyptens farao, ville inte släppa Israel fria. Han ville ha kvar gratis arbetskraft. Men vid det här då släppte han dem slutligen. Det, så mycket krävdes det. Det var en lång rad prövningar innan som hade hans folk drabbats av stora svårigheter för att han höll Israel fången. Men här släppte han tydligen, för då drabbades han även personligen då hans egen son dog. Om de inte hade strykt blodet på sina dörrposter, då hade dödsängen gått in där också. Så blodet hindrade den dom som skulle gå mot den som höll oss bunden. Det var judarna fira i sin påsk, och som de också tänker på i sin nattvard. Judarna, den judiska traditionen, pratar inte om Jesus Kristus på det sätt som vi gör. Utan de högtidhåller den här händelsen när dödsängen gick förbi. Det är där de lägger in betydelsen då. Sen har de kristna judarna, de som har vänt till kristendomen, de tänker som att Jesus är grejen. Och det är det som gäller för oss. Att Jesus instiftade någonting nytt ovanpå det gamla. Det nya riket, det är nattvarden idag. Så nattvarden idag, den är alltså att vi får Jesus Kristus. Den resulterar i syndernas förlåtelse och evigt liv. Det får vi del av i en lydnad för Kristus. För det han, vi skulle inte fira nattvarden om inte han hade sagt det. Men det är en av de större händelserna i kristna människors liv. Och vi kanske tar nattvarden bara en gång i månaden, men vi skulle kunna ta en 3 gånger i veckan. Det skulle inte vara något fel det heller. Så det goda frukter att ta del i nattvarden. Jesus själv, han är inte lika mild som jag. Jag är mild i sådana här frågor. Men Jesus säger en del också. Jag tänkte titta lite på han. Nu förstår han att jag skämtar. Det är klart att Jesus är mer god och mild än vad jag någonsin kommer kunna få fram. Men han är också väldigt tydlig och sann. Kanske till de gränser som inte jag riktigt vågar alla gånger. Om vi tittar i Johannes evangeliet 6 kapitlet från 47 versen. Då står det så här. Jag läser till och med 58 versen. Amen, amen säger jag er. Den som tror har evigt liv. Jag, alltså det är Jesus som säger så här, jag måste betona det. Jag är livets bröd. Era fäder åt manna i öknen och de dog. Men det bröd som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. Jag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet jag ger er är mitt kött, för att världen ska leva. Ja, det är svårt att förstå. Tänk att stå och lyssna på en som säger så här om sig själv. Ja, om jag skulle vilja leva i evigt liv skulle jag springa efter en kniv och en gaffel då. Men då kanske Jesus hinner försvinna under tiden. Jag vet inte hur man ska tolka det, men det var inte lätt för dem att ta emot den här budet, kan jag säga. Men nattvarden hade ännu inte instiftats när han säger det här. Korsfästelsen hade ännu inte skett när han säger det här. Så det var inte någon som kunde förstå vad han egentligen menade. Utan de fick ju se med tiden vad det skulle innebära. Och efter korsfästelsen, då började de förstå mycket mer. Och när den heliga ande kom ner över alla, då förstod de allt vad Gud ville visa dem utan problem. Men Jesus säger det, han är livets bröd. Och de som äter av det ska ha evigt liv, de ska inte dö. Så vad innebär det om vi tänker det här i praktiken då? Vad är det som gör att vi inte får evigt liv? Jo, det är synden. Här har Jesus offrat sitt kropp. Han har alltså tagit på sig min, allas synd i sin kropp. Och tagit straffet och låtit det komma på korset för vår räkning. Så den synd som vi har, för det finns ingen syndfri här. Ni ser så trevliga och fin ut allihop. Men det finns någonting som händer i vår tankevärld och vårt inre. De flesta av oss har ett bagage med oss. Och vi har inte kanske gått samvete över allting i våra liv. Bara man blir 78 år kanske man har röjt upp det mesta. Men nej då, det finns mycket att ta ut om man vill det. Men vi kommer aldrig bli perfekt. Alltså Gud tillåter inte oss att bli perfekta. Det är fadern som har bestämt att Jesus skulle skicka som syndoffer. Tror ni att då fadern, Gud fadern, skulle tillåta att vi fick bli syndfria? Då behövs inte Jesus. Skulle fadern själv göra sin egen son överflödig? Nej. Jesus kom för att vi behöver syndernas förlåtelse. Och hans kött, när vi tänker på det senare i nattvarden, brödet symboliserar köttet då. Det är meningen att vi ska komma ihåg och tänka vad han offrade på korset för oss. Och veta om att där ligger mina synder, inte här. Sen fortsätter jag här då från 52 versen. Judarna började att tvista med varandra och säga, hur kan han ge oss sitt kött att äta? Jesus svarade, amen, amen, säger jag er. Om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har liv. Det finns olika sorters liv att leva. Tro mig. Fram tills att jag var 29-30 år så levde jag ett helt annat liv. Snälla ni, det var ingen liv. Alla betraktar den så. Men jag gick nog mest omkring och var existera. Om jag tar mig själv som exempel. Idag kallar jag den inte för liv. Jag har gått så långt så att jag firar inte ens min födelsedag. Jag fyller ju år 13 april. Jag har släkten firar den för de har inte lyssnat på mina önskningar. Men jag själv firar 15 februari som min födelsedag. För det var första dagen jag var nykter. Därför räknar jag mitt liv. Och det var Gud som gjorde så. Så jag räknar inte mitt liv före det datumet. Det var inte liv. Det var skuld, det var skam, det var fruktan, det var girighet, det var makt, det var allting. Det går inte att kalla det för liv. Det var mörker. Jesus däremot, när jag mötte han och fick läsa lite i ordet och började förstå att det finns någonting som man kan kalla för liv. Och det fick jag del i då. Och det hände 1984 under våren. I en lång process då jag var på behandling för alkoholmissbruk och allting. Och Gud tog itu, inte så mycket med alkoholen, det var bara symptomet. Utan Gud tog itu med en del saker inom mig som hade med kontroll kontrollbehov att göra. Alkoholen är inte problemet. Det är det här varför jag dricker som är problemet. Så det var ju en tuff process. Mina föräldrar var ju missbrukare, så att det är klart jag hade den genetiskt också. Då är det nästan omöjligt att ta sig ur. Var åttonde svensk har ni sina gener. Och för dem är det svårt att ta sig ur. Sen finns det högkonsumenter som inte har något genetiskt. Det är bara kanske ett beteende. Så de, där räcker det med ett eget beslut. Så det kan se lite olika ut. Fast vi kan kallas för A-lagare allihop. Men i varje fall. Det här är vad Jesus säger om blodet och köttet. Det han vet att han kommer att behöva göra. Han säger det här till judarna, till fariseerna. Det är ju hans folk. Men de tar inte emot honom. De bara ifrågasätter han hela tiden. Och de vill inte förstå. Nej, tror jag det. För att man måste underordna sig en sanning som är större än sig själv då. Och det är inte så lätt för oss människor att underordna sig. Det är inte den lätta biten. Men det är ändå det man gör när man bekänner: Jesus, du är större än mig. Jag behöver dig. Nu har jag försökt ett helt liv att komma till rätta med problemen här. Det hjälps inte. Kan du göra någonting? Ja, visst, säger Herren. Och det som skedde 1984 för mig. Men först hade jag fått väldigt mycket olika lidanden och svårigheter för att jag skulle komma till den punkten att jag böjde mig någon gång. Jag har inte druckit droppe sedan dess. Jag kan inte berömma mig ett dugg av det. Det var inte jag som gjorde något bra. Det var Gud som agerade. Därför är jag fri. Amen. Så i varje fall. Jag fortsätter här då. Från 55 versen. Ty mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Ja, har ni någonsin hört talas om att när man säger så här: och jag önskar att Herren kunde vara närmare. Ja, det är en bra önskan, för Gud säger så själv. Jag förblir i Jesus och Jesus förblir i mig. Ja, verkligen, går inte att komma närmare än så. Så det här att man önskar att Herren skulle vara närmare, det är ingen lögn. Jag vet, en del har blivit hudflängd för att de uttrycker sådana önskningar i lovsånger och allting. Men det är en helt korrekt önskan. Och då säger Jesus det, att ta del av mitt kött, ta del av mitt blod, så sker det här. Sen hänger det på tron. Ska jag nu lita på vad Herren har gjort för mig och vad han har sagt till mig? Då kommer det, då tillgodogör jag mig mycket mer. Eller ska jag lita på andra omdömen, mitt eget kanske? Ja, då är det tveksamt hur det blir. Men så säger Jesus. Från 57 versen. Liksom den levande fadern har sänt mig. Och jag lever därför att fadern lever. Så ska också den som äter mig leva därför att jag lever. Detta är det bröd som har kommit ner från himlen. Han pratar om sig själv. Detta är det bröd som har kommit ner från himlen. Och det är alltså han själv då. Det är inte som det bröd fäderna åt och sedan dog. Det vill säga mannat som judarna fick i Egypten då. Den som äter detta bröd ska leva i evighet. Detta sade han när han undervisade i synagogan i Kapernaum. I synagogan av alla ställen. Det var nog väldigt svårt för dem att tillgodogöra sig det här. För det här sätter egentligen hela deras kultur på kant. Om de inte accepterar att han är Messias, som de har gått och väntat på. Men det gjorde man ju inte. Istället så gick då evangeliet ut genom Paulus till oss och kallas hedna kristna. Och det var ju en del Guds plan det också. Så när Jesus sen pratar om detta med nattvarden. Jag ska ta det lite snabbt här. I första Korinthierbrevet. Där står det skrivet så här. Första Korinthierbrevet 10 kapitlet. 14 versen läser jag från. Därför mina älskade, fly bort från avgudadyrkan. Det är svar på någonting som man har pratat om tidigare. Och här pratar Jesus om otukt och lite andra sådana här saker. Och att man inte håller ute frestelserna. Jag kan börja från 13 versen. 10 kapitlet och 13 versen. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Vi drabbas av svårigheter, kan man kalla det. Frestelser. Frestelser går väl alltid ut på att man ska lämna Gud eller ersätta honom med en avgud eller falla i synd på något vis då. Och det kommer nog ofta se gott ut eftersom jag överhuvudtaget överväger mig som människa. Om jag såg att det här är Satan som ligger bakom, då var det kalla handen direkt. Dit vill jag inte gå. Men det luras. Vi kan ha begär som ofta leder oss till det som egentligen blir synd och så vidare. Och då lovar oss Gud så här. När vi frestas så frestas vi inte över vår förmåga. Det vill säga, Gud är personlig. Han vet exakt hur det ser ut inom oss. Han vet liksom att den där personen orkar inte med det här. Alltså hamnar han inte i de frestelserna. Men en annan person kan få de bitarna. För att vinna i sin tro. Att stå emot frestelsen. Och det är klart att om jag har stått emot en frestelse. Eller vi säger så här. Jag är ju befriad från alkohol. Jag har varit nykter sedan 15 februari 1984. Jag är 33 år nu. Jag skulle aldrig någonsin kräva av någon annan att bli nykter. Det är för att jag vet hur tufft det kan vara. Jag har varit nykter för att Herren grep in. Och det önskar jag att Herren gör med alla andra också. Men det är Herren som avgör sånt. Om jag liksom går och pressar på människor hela tiden och måste bli nykter, bli nykter, bli nykter. Bara för att jag är nykter. Men jag är inte Gud. Det är hemskt att hålla på så. Man står där som ett moraliskt föredöme. Som är tvärsvårt att följa. Och som ni kanske inte ens har behov av. Jag har ett jättestort behov av att undvika alkohol. För att jag vill inte ha tillbaka kung alkohol i mitt liv. Han skulle ta makten med mig omedelbart. Jag skulle på en vecka vara tillbaka i samma avlagar liv och kriminalitet som jag lämnar. Jag vill inte tillbaka dit. Jag håller mig till vad Herren och vet mig till istället. Det är knöligt att behöva vara helnykterist. För det är inte så vanligt i samhället idag. Mycket av de sociala umgängarna går ut liksom på att man ska dricka några öl eller dricka något sånt där. Ja, okej. Okay. Så ser det ut. Men jag kan inte delta i det. Jag har varit på restauranger, jag har varit på pubbar, men jag har inte druckit. Men jag ser ju folk bete sig. Och det inser jag att, så det gjorde jag då. Och vad fåniga de är. Eller våldsamma. Jag vill inte vilja vara här. Det finns ingenting i den miljön som ger mig någonting idag. Så jag går därifrån. Men jag försöker inte få hela världen att bli nykter. Jag måste gå den väg som Herren har lett mig till. Det blir många vänner som man inte kan ha kvar. För de vill inte vara nykter. Så hemma hos mig så är det så här att sen 1984 så där är gränsen tomtgränsen. Ingen får ta in alkohol. Inte i vårat hem, hus, inte ens över tomtgränsen. Den oas som Herren har givit mig och den värnar jag om. Det är en oas som ska vara kvar. För att jag behöver det. Helt nyktert. Men ingen har krav på att vara nykter. Men det är ingen mening att försöka komma hem till mig om det är berusad. Jag ringer efter en taxi i bästa fall eller sänga dörren. Men jag tycker inte det. Jag vill inte bli utsatt för det helt enkelt. Men jag klarar av frestelserna för jag har inte kvar beroendet. Nåväl, det är om mig. När frestelsen kommer ska han också bereda en väg ur. Alltså Herren vet att vi kommer att hamna i frestelser. I olika grad utifrån vad Herren vet om dig. Så om du tror liksom att jag kommer att bli utsatt för det. Jag kommer aldrig att klara av det, säger du. Ja, men då blir du inte utsatt för det. För att Gud vet mer än dig. Om du hamnar i en svår situation. Som du inte liksom av ren tjurighet och trots och högmod har stövlat in i. Om du hamnar i en sån situation som Gud har lett dig till. Så kommer du att klara av det. Du skulle inte vara i situationen annars helt enkelt. För att Gud är Gud. Och vi ska låta han vara Gud. Då står det så här. Därför mina älskade, fly bort ifrån avgudadyrkan. Jag talar till er som till förståndiga människor. Bedöm själva vad jag säger. Välsignelsens bägare. Den står här. Det är vad Jesus menade. Eller ordet menade. Välsignelsens bägare. Välsignelsens bägare. Alltså ordet själv kallar den här bägaren för välsignelsens bägare. Vem vill inte ha del av Guds välsignelser? Jag vill ha det. Då står det så här. Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Jo, det är gemenskap med Kristi blod. Vad innebär det då? Om jag har gemenskap med Kristi blod. Vad har Kristi blod gjort i den här tillvaron som vi kan ha behovet av? Ja, Kristi blod, den renar från all orättfärdighet. Kristi blod gör det. Mina egna försök duger ingenting till där. Det är Kristi blod som gör det. Och Kristi blod renar från denna orättfärdighet. Så är det så att vi lider av någonting, ja, då ska vi åberopa hans blod också. Och komma ihåg att han har utgjutit sitt blod för oss. Frivilligt, av ren kärlek för att han älskar oss. Fick vi den möjligheten. Brödet som vi bryter är inte gemenskap med Kristi kropp. Det är det här brödet vi har här som menas där. Brödet som vi bryter är alltså gemenskap med Kristi kropp. Och vad är då Kristi kropp? Vad har det för innebörd? Ja, de fel, de synder som du har gjort i ditt liv har Gud låtit drabba Jesu Kristi kropp. Det har naglats fast på korset. Alltså straffet är redan fixat. Jesus har tagit straffet åt dig. Du behöver inte ta den själv. Vilken kärlek. Låt den kärleken förvandla ditt inre. Istället för att försöka bli syndfri. För det misslyckas vi. Sen tänkte jag läsa, eftersom jag höll på att undervisa kring det här, ett ställe som jag inte läser för att i nattvardsfirande. Jag brukar läsa det här där det står liksom att gör detta till åminnelse. Det är så tydligt. Men jag tänkte ta chansen att förklara här. Det finns ett verb i grundtexterna. Det är väldigt vanligt. Det verbet är eller vara är det på svenska då. I grundtexterna är det estin. Estin eller estin som är det ordet. Som översätts i vissa evangelium med är. Men man kan lika gärna om man vill eller följer den heliga ande kalla den för betäckna. Eller betyda. Det är verbet estin. Så då ska vi titta här på Matteus evangeliet 26. Och 26 versen. Och nu läser jag ur folkbibeln. Då. Medan de åt tog Jesus ett bröd. Tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sa. Ta och ät. Detta är din kropp. Det står ju så här. Ja, men om vi sätter in ordet estin så kan man också läsa utan att göra något fel. Kan man läsa att tag och ät, detta betecknar min kropp. Gör ni till min åminnelse. Då slipper vi vara kannibaler. Sen nästa, då det är blodet, säger han också så. Om vi fortsätter till nästa vers. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sa, drick alla av den, till detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Han har låtit sitt blod flyta för våra synders förlåtelse. Han säger, detta är mitt blod. Ja, men de skrev inte på svenska, utan de använde ordet estin. Och estin betyder också betecknar. Då skulle det stå så här alltså. Ty detta betecknar mitt blod. Alltså vinet i kalken. Och då heter det så då att när man går tillbaka till grundtexterna så är det väldigt mycket forskning i kultur och många led så här. För vilket ord ska man egentligen ge när då? Det här skrevs ju för nästan 2000 år sedan. Ja, det finns en standardregel som säger att man ska låta sammanhanget styra vilken översättning man vill välja. Och sammanhanget handlar om Kristi blod, alltså blod. Det är inget tvivel om det. Och då tar man ett annat bibelord som står i Gamla testamentet. Att Herren då lät oss äta av djuren. Men vi fick inte dricka djurens blod. Likadant i Nya testamentet så är det en överenskommelse mellan den gamla, alltså judarna då. Och när hedna kristna gick ut, då hade ju Paulus och Petrus ett samtal med judarna i Jerusalem. Och då kom det också fram det här att ni ska inte dricka blodet. Eller inte ens äta offerkött. Så det här är alltså två saker som ska vara med och bestyrka. När man tänker sig om Gud, Fadern, den allsmäktige, har själv sagt, ni ska inte äta blodet av djuren eller så. Av vilket skäl skulle vi då dricka blodet av Jesus son? Självskrivet är inte den översättningen man väljer då. Utan då väljer man där det också kan betyda det här symboliserar eller betecknar mitt blod. Nåväl, nog om det. I Jesu namn. Nu ber jag bara en kort bön för att avsluta undervisningsdelen. Jag går inte ner, utan jag står kvar. För att jag är lite lat kanske. Och så går vi direkt över nattvardsfirande. Då kommer Jenny fram här också sen. Då ska ni veta om att jag ber. Och när jag har sagt amen, då läser jag instiftelseorden. Och där startar vi vår nattvardsfirande. Och varför säger jag det? Jo, det är för att nu blir det en personlig sak mellan er och Gud. Och jag rekommenderar att ni är i bön. Jag rekommenderar att om Herren visar er en synd eller någonting, be dem förlåtelse. Ni behöver inte tala om det för alla människor. Vill ni så kan det underlätta. Speciellt om det är någon skam som håller fast någonting. Då är det underlättare alltid om man berättar med en människa. Men det behöver inte göra något offentligt. Kom ihåg att när ni sen kommer fram här så står det i Bibeln. Många har skrämt även mig med det, att man ska inte ta nattvarden på ett ovärdigt sätt. Nej, men det är oss ledare som är pliktiga att avgöra det. Kommer det in någon här som ska ta ner på ett ovärdigt sätt, då är det en person som ska utnyttja sammanhanget. Det vill säga, som de tog nattvarden förr, när det här ordet skrevs, då var det stora måltider de hade. Och då kom ju det här liksom att vissa kom ju bara för att få käka sig mätt på alla andra goda rätter. Och egentligen inte brydde sig om Jesus. Så de utnyttjade det hela då. Det var ett ovärdigt sätt. Så därför har inte vi de frestelserna. Utan vi har bara det enkla brödet och det enkla vinet. Det är svårt att utnyttja det. Och så det måste få sin betydelse. Om ni gör det här för Jesu Kristi skull. För att ni själva har ett behov av att få del av vad Herren Gud har tänkt att ni ska få del av, då är ni fullständigt värdig. Om ni har bekänt Jesus Kristus som Herre och frälsare, då finns det inget hinder. För Jesus instiftade nattvarden för det syftet. Herre, jag tackar dig för din nåd. Jag tackar dig, Herre, för ditt kors. Jag tackar dig, Herre, för att du stod emot alla frestelser. För att du frivilligt skulle kunna offra ditt kött, din kropp, ditt blod för vår räddning skull, Herre. Jag tackar dig, Herre, för att ditt uppdrag också visa Guds kärlek till oss. Och jag tackar dig, Herre, för att du också visade hur värdefull du tycker att vi är. Tack, Herre, att vi var så värdefull i dina ögon. att vi faktiskt var värd att dö för var och en av oss. Och jag tackar dig för den nåd att vi fick bli förlåtna, att du tog våra synder på ditt kors, Herre. Att du där öppnade vägen till himlen. Jag tackar dig, Herre Jesus, att du var lydig ända in till döden. Att du steg ner i dödsriket, Herre. Och att du befriade eller predikade för fångarna i deras fängelse. Och jag tackar dig, Herre Jesus Kristus, att du tog nycklarna av döden. Och att du steg upp på tredje dagen, Herre. Och jag tackar dig, Herre, för att du visade dig för lärjungarna i 40 dygn, Herre. Och jag tackar dig, Herre, för att det var många vittnen som fick se när du sen lyftes upp i skyarna. För att du idag ska sitta på Faderns högra sida. Jag tackar dig, Herre, för att du har gjort allting klart. I Jesu Kristi namn. Amen. Den första nattvarden ur Matteus då. Då gör vi som Herren gjorde själv här. Här satt de alltså, lärjungarna och Jesus, och åt. Och mitt i den måltiden då säger Jesus det här. Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp. Detta symboliserar min kropp. Och Herre, vi tackar dig för brödet, Herre. Vi tackar dig, Herre, för att du lät din kropp få symboliseras av det här brödet, Herre. Vi tackar dig, Herre, att när vi tar det här brödet så bekräftar vi det nya förbundet med dig, där du tog våra synder och naglade fast på ditt kors. Tack för denna övervinnerliga nåd, Herre. Jag bara välsignat, Herre. Jesus, tack, Herre. Amen. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sade: drick alla av den, ty detta är mitt blod, förbundsblodet som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Och jag tackar dig, Herre, för ditt blod. Jag tackar dig för att du välsignar det här vinet, Herre. Och jag tackar dig, Herre, att det får bli en påminnelse om att du har utgjutit ditt blod för oss, Herre. Jag tackar dig, Herre Jesus, för den rening som finns. För att vi får vara förlåtna för våra synder, Herre. Herre, vi kanske inte kan göra någonting åt alla synder. Men vi är förlåtna, Herre. Och låt oss få leva i din rättfärdighet, Herre. Och slippa vår egen. Låt din person, ditt försonande blod få effekt i våra kroppar och sinnen och tankar och känslor. I Jesu Kristi Nazarens namn. Amen.